Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet 16 kapitel, versarna 21 till och med 23. I Jesu namn. Det är en av de texter som är föreslagna för den här söndagen. Matteus 16, 21-23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds, utan människors. Amen. Det finns väl knappast någon normal människa som söker lidandet för lidandets skull. Utan det normala är väl för oss att försöka undkomma lidandet så långt det nu går för oss. En annan sak är att det har funnits och finns människor som är villiga att lida för att uppnå vissa saker. Kanske för sig själv eller för andra människor. Jesus kom till jorden för att dö och för att lida. Det där med att Jesus kom till jorden för att dö, det låter ju inte så där väldigt märkligt när man först tänker på det. För det är varje människa förelagt att dö. Den enda skillnaden är hur fort vi dör och på vilket sätt vi dör. Men att dö, det är inte så konstigt för en människa. Det är inget vi vill, men det är någonting som vi vet att det ska ske om Herren inte kommer och låter oss slippa den saken. Men det märkliga med Jesus är ju att han kom till jorden för att dö, trots att han hade kunnat välja bort det. Vi kan inte välja bort det. Men han hade kunnat det. I Johannes 10, 17-18 säger Jesus: därför älskar Fadern mig att jag ger mitt liv för att sedan ta tillbaka det. Ingen tar det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jesus gav sitt liv. Han var villig att dö och att uthärda en väldig fysisk smärta, men också en obegriplig själslig smärta. När det gäller det kroppsliga är det många som har lidit och lider samma smärta som Jesus led när han dog på korset. Det måste vi inse att det är så. Men ingen har burit ett sådant själsligt lidande som Jesus. För han bar hela världens synd på sig. Han upplevde skilsmässan från Gud för att vi skulle slippa det. Varför? Och Jesus förklarade med ord som nästan alla kristna över hela världen kan utantill. Så älskade Gud världen att han utgav sin enda son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Men den kärlek som Gud hade till världen hade ju Jesus också. Så Jesus skulle ha kunnat säga: så älskar jag världen att jag ger mitt liv för att den som tror på mig inte ska gå förlorad. Det här vet vi. Och i den här tron äger vi livet. Men Petrus hade inte förstått. Därför tycker jag inte alls att det är konstigt att Petrus reagerar som han gör. Nu står det att Jesus tog Petrus avsides. Men hade de andra lärjungarna fått följa med, så tror jag att alla utan undantag hade instämt med Petrus och sagt: Herre, detta får inte hända dig. Må Gud bevara dig. För det hade ju varit konstigt, tycker jag, om han istället hade sagt: det här var bra, Jesus. Det här har jag sett fram emot länge. Ja, om han hade begripit innebörden i det Jesus sa, så skulle han kanske ha kunnat uttrycka sig ungefär så. För det var ju hans frälsning som Jesus pratade om. Och Jesus pratade ju också om uppståndelse. Men det var som att han inte begrep. I mänskliga öron låter det ju förnuftigt det han säger: Jesus, det här ska aldrig få hända med dig. Men det som i mänskliga öron låter förnuftigt kan vara totalt fel. Hur förkrossad måste inte Petrus ha känt sig? När han som av Jesus förut hade fått veta att han skulle just heta Petrus, han heter ju Simon. Men Jesus säger till Simon förut: du ska heta Kefas, för på den klippan ska jag bygga min församling. Och nu vänder sig Jesus till han som fått ordet klippan och säger: gå bort ifrån mig, Satan, och stå mig inte i vägen. Jesus upplevde att Satan var där och genom Petrus ord ville fresta honom. Som tema för den här predikan har jag helt enkelt valt orden frestelsens stund. För texten handlar ju om hur Satan försöker få Jesus att välja bort lidande och död för att ta en enklare väg. När man läser det här bibelordet som vi har läst idag och kompletterar det med berättelsen om hur Satan frestar Jesus i öknen, då kanske man kan få uppfattningen att inte det var så svårt för Jesus att stå emot frestelserna. Att han inte skrämdes av det som han visste låg framför honom. För det var ju klart för honom. Men när vi sen lite senare läser om kampen i Getsemane, då förstår vi att bilden är en helt annan. Det som låg framför var så skrämmande att Jesus i djupaste ångest ber om en möjlighet att kunna slippa. Därför tror jag att Jesus också i öknen upplevde en kamp för att övervinna frestelserna. För det står ju att han frestades av Jesus. Och en frestelse är ingen frestelse om inte den är lockande. Jesus gick segrande ur striden. Inget fick ske som skulle hindra honom från att missa det som var målet med hans liv på jorden. Nämligen att lida och dö. Han övervann frestelsen och frestas inte mer. Nu ber han för dem som frestas. Och de som frestas, de har jag framför mig. Och ni har honom framför er. Det är vi vänner som frestas. Och skulle vi säga att vi aldrig frestas, då ljuger vi. För djävulen har inte gett upp sina försök att snärja. Hur ser dina och mina frestelser ut? Jag är säker på att om vi nu skulle våga och tala om för varandra vad som är våra svåraste frestelser, så tror jag att det skulle skilja sig åt en del. Men syftet med alla frestelserna, det är detsamma som syftet var när Satan frestade Jesus. Att få honom bort ifrån det som var Guds mening med hans liv. Meningen med Jesu liv var oerhört stort. Och det är det med våra liv också. Därför gör djävulen allt han kan för att få bort oss från det som Gud har menat att våra liv ska vara. Vad är det egentligen som är Guds alltigenom övergripande vilja med våra liv? Jag vill påstå att det inte först och främst handlar om vad vi ska göra. Vad vi ska utföra under vår tid på jorden. Det är viktiga saker, men det är inte det viktigaste. Det är inte kärnan i det hela. Det viktigaste utav allt, det är att vi ska leva i en innerlig gemenskap med Gud och med varandra. Och gör vi det, då faller det andra på sin plats. Det går inte att börja med det andra och tro att det första och viktigaste ska bli bra. Utan gemenskapen med Gud och med varandra är det viktigaste. Och det söker djävulen att fresta oss så att vi kommer bort ifrån. Och det vet vi allihop, utan tvekan, att det går mycket bra att finnas med i församlingen. Men ändå inte ha gemenskapen med Gud och med människan bra. Det går bra att fortsätta att arbeta i det som man upplever är Guds mening med sitt liv. Men ändå förlora den innerliga kontakten med Gud och sina medmänniskor. Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. När människan utsattes för frestelser i Edens lustgård, så övervann hon inte, utan hon besegrades. Och som resultatet utav det kom det stora mörkret, inte bara över människan, utan över hela skapelsen. Och så tjockt och starkt var det mörkret, att det står i skriften att när Gud sände honom som skulle ge världen ljus och som själv var ljuset, så älskade människan mörkret mer än ljuset. Men vi har Guds löfte om att genom att öppna för Jesus så ska mörkret försvinna. Så att vi också får vara ett litet ljus i den här världen. För Jesus sa ju så. Han kallade sig själv för världens ljus, ja. Men han säger också till sina lärjungar, ni är världens ljus. Vi får ha gemenskap med Jesus. Vi får ha gemenskap med Gud. Vi får ha gemenskap med den heliga ande. Vi får ha gemenskap med varandra. I sitt första brevs första kapitel skriver Johannes Jesu lärjunge så här. Vi har vår gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Hör ni vänner, var rädda om den gemenskapen. Billigt talat så spårade det ur för människan i Edens lustgård. Men Gud har i Jesus lyft oss upp så att vi är på spåret igen. Och det Gud nu först och främst vill är att vår gemenskap med honom och vår gemenskap med varandra ska fungera. Det är första prioritet. En av mina mycket, mycket goda vänner, en svart pastor i Sydafrika, han har fått gå hem till Herren nu. Han sa så här en gång i sin predikan. Det kristna livet kan liknas vid en fågel. Den behöver två vingar för att kunna flyga. Med en vinge är flykten över. Och den kristna människan ska ha två vingar. Den ena är att älska Gud och den andra är att älska sin broder och sin syster. Och så citerade han första Johannes brev 4:20. Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder så är han en lögnare. För den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är budet vi fått av honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Djävulen vill fresta oss vänner så att vingarna inte bär. Han vill vingklippa oss. Men jag tror att Satans begäran när det gällde Jesu lärjungar gäller också oss. Jesus sa ju till Petrus, Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Ingen kommer undan. Men Jesu ord till Petrus gäller oss också. När han säger, men jag har bett för dig. Och när du har omvänt dig så styrk dina bröder. När du har omvänt dig. Nog är det så att vi alla har fallit. Alla fall har inte varit synliga för omgivningen. Men vi vet om dem. Orsakerna till fallen har varit olika. Vilka frestelser som lockar oss mest, det skiljer. Vilka prövningar har vi som är svårast att uthärda för oss? Där den ene är svag är den andra stark och vice versa. Därför ska vi inte döma eller fördöma varandra, utan tillsammans ska vi gå och be till honom. Och när vi har fått uppleva detta fantastiska, att Gud förlåter och reser upp på nytt igen, då ska vi styrka våra bröder och systrar. Styrka med den kärlek vi själva har fått. Om det är så, om frestelsens stund, om den får oss på fall, får utmynna i att vi går till Gud och får upprättelse och sen kan styrka våra bröder och systrar, då blir det seger. Och det vill Gud. Djävulen kommer inte sluta med att fresta oss. Och tyvärr måste jag säga, tror jag att ingen av oss aldrig mer kommer att stapla och falla under vår vandring här nere. Det är inget vi vill, men så svaga är vi. Men Jesus säger, jag har bett för dig. Och när du kommer till mig, då lyfter jag dig upp. Och så säger jag, gå nu och dela den nåd du har fått med din broder och din syster. För de behöver det. Och så bär vingarna, vänner. Så bär vingarna. Frestelsens stund, ja. Den finns där. Men vi har en som har segrat i frestelsen och förstår oss helt och fullt och ger oss nåd utöver nåd. Kristus på korset vunnit frälsning för var och en. Han ut i sig förenat människa och Gud igen. Han har lyft oss upp och ställt oss på spåret. Och nu är vi på väg hemåt. Och vi ska inte låta något hindra oss ifrån det. Amen.